Ska vi fortsätta med djävulen ett litet tag till? Jag tror vi måste göra oss av med några föreställningar om hur det kommer sig att han finns. Därför att väldigt ofta så har vi en teologi om att djävulen var så snäll ifrån början. Och sedan föll han i synd när Gud tittar åt ett annat håll. Alltså att det skulle finnas ett andligt syndafall före människans syndafall. Och det brukar man stödja på två texter i Gamla testamentet, och vi ska läsa dem bägge. Så vi ska börja i Jesaja kapitel 14. Och där ska vi läsa verserna 12, 13 och 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor, ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Ja, detta har man sagt skulle vara upphovet, uppkomsten av en ond andemakt. Det är bara det att om man ska få det att bli så, om vi ska komma fram till den slutsatsen, så får man inte läsa verserna runt omkring, vilket jag alltid uppfattar som lite misstänksamt. Därför ser vi på hela kapitlet så handlar det om fursten över Babylon. Kungen i Babel, som det står i fjärde versen. Du ska stämma upp denna visa över kungen i Babel och säga: hur har inte förtryckaren fått ett slut? Indrivning av gulden ände. Och det är ju alldeles uppenbart när vi läser texten i dess helhet att det handlar om en människa. Så om vi börjar i nionde versen. Dödsriket där nere kommer i rörelse för din skull, för att ta emot dig när du kommer. Det väcker upp de avlidnas andar för din skull, alla jordens ledare. Det låter hedna folkens alla kungar stå upp från sina troner. Alla börjar de tala och säger till dig: har också du blivit svag som vi? Du har blivit som en av oss. Ner till dödsriket har din härlighet måst fara, och dina harpors buller. Förruttnelse är bädden under dig och maskar ditt täcke. Säg den andemakt som äts upp av maskar. Detta måste vara en människa. Vi kan hoppa över de verserna vi läste nyss, 15 versen. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. De som ser dig stirrar på dig, de granskar dig och säger: är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka? Som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer. Han som aldrig släppte hem sina fångar. Hedna folkens alla kungar ligger alla med ära var och en i sitt vilorum. Men du är bortkastad från din grav lik en föraktad gren. Täckt av dräpta män som genomborrats av svärd och förts ner till gropens stenar. Du är lik ett förtrampat as. Du ska inte som det få vila i en grav, ty du fördärvade ditt eget land och dräpte ditt eget folk. Detta är ju alldeles tydligt en människa och inte en andemakt. Och det här är förmodligen också en profetia i den meningen att det handlar om antikrist. Han kommer ju verkligen att utropa sig själv till Gud och sätta sig i Guds ställe. Men han är fortfarande en människa. Så att även om det här verkar tilltalande som en förklaring för djävulens existens, så måste vi sätta ett stort frågetecken i marginalen. Den andra texten som man brukar hänvisa till hittar vi hos profeten Hesekiel i det 28 kapitlet. Hesekiel 28, där ska vi läsa från vers 11 till och med vers 15. Herrens ord kom till mig, han sa: Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren. Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du höljd i alla slags ädelstenar. Karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Ja, här har vi ju en kerub som går omkring i Edens lustgård och var en fullkomlig mönsterbild, men blev befunnen syndig. Det måste ju vara djävulen, säger vi. Ja, må det. Kungen i Tyrus står det här. Och det är med denna texten som är den förra, att om vi ska få detta att stämma med djävulen, så måste man noga avgränsa texten både framåt och bakåt. Läser vi hela kapitlet så blir det nästan omöjligt. Därför att det handlar om kungen i Tyrus. Vi börjar från början istället, så får vi se. Vi kan börja i andra versen. Du människobarn, säg till försten i Tyrus: Så säger Herren, Herren. Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Se, du menar dig vara visare än Daniel. Ingen hemlighet är dold för dig. Genom din visdom och ditt förstånd har du blivit rik. Guld och silver har du samlat i dina förrådshus. Genom stor visdom med vilken du bedrev din handel har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Därför säger Herren, Herren så: Eftersom du menar att dina tankar är Guds tankar, se, därför ska jag låta främlingar komma mot dig, de grymmaste folk. De ska dra sina svärd mot din visdoms skönhet och orena din glans. De ska störta ner dig i graven och du ska dö en våldsam död mitt ute i havet. Ska du då säga till den som dräper dig: Jag är en gud, du som är en människa och inte en gud, i händerna på den som genomborrar dig? Du ska dö som de oomskurna dör för främlingars hand, ty jag har talat, säger Herren, Herren. Så hoppar vi över de verserna vi läste nyss. Och så finner vi att fortsättningen från 16:e versen framåt handlar om samma kung i Tyrus. Genom din stora handel fylldes du med våld och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du förvärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till. Ja, fenicierna var ju ett handelsfolk. Och de bodde i det nuvarande Libanon. Och de drev ju handel så långt som faktiskt bort till Gibraltar, över hela Medelhavet, och förvärvade stora rikedomar. Och detta handlar ju alltså om den kung i Tyrus, feniciernas kung, som blir så självtillräcklig att han till sist uppfattar sig som en gud. Så att detta kan vi ju inte med säkerhet säga att det handlar om djävulen. Vi går till nästa text som möjligen har med detta att göra, nämligen Uppenbarelseboken 12.
Hur kommer det sig att dessa texter har blivit så? Man pratar så mycket om djävulen. Kommer det att resa med
det? Ja, vad kommer det sig att vi använder oss av denna lite skruvade teologi?
Nu säger du så uppenbart.
Ja. Jo, det har ju att göra med att teodicéproblemet hela tiden handlar om att vi tycker oss behöva välja mellan Guds likgiltighet och Guds vanmakt. Och då väljer vi alltid Guds vanmakt. Vi säger att ja, det Gud ville nog väl, men det gick lite snett det här. Och situationen gled ur händerna på honom, och när syndafallet var ett faktum så gick han av och an i lustgården och sa: vad ska vi göra, de syndade här och nu får vi hitta på en frälsningsplan för att rädda vad som räddas kan. Och då måste man ju liksom säga det att ja, djävulen som fanns i ormens gestalt i lustgården, han måste ju också ha på något sätt glidit Gud ur händerna, och för att få det att stämma så använder man de här texterna. Okej. Uppenbarelseboken 12. Från början. Ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Ett annat tecken visade sig också i himlen. Och se, en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och med 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor och han kastade ner den på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Ja, vi kan fortsätta. Kvinnan flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat åt henne, så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog. Och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den stora draken, den gamla ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden. Och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans smordes. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Här möter vi nu djävulen i drakens gestalt. Och denna drake blir ju alltså utslängd ur himlen. Och blir sedan också, genom att han blir besegrad av Mikael och hans änglar, och genom att våra bröder, som det står här, var trofasta in till döden. Men när vi tittar på den här texten så säger den ju egentligen inte hur djävulen blev en djävul. Utan det handlar ju om att han förmodligen i tidens slut blir utslängd ur himlen. Fram till dess så har han kunnat gå omkring lös och ledig i himlen. Så som vi läste i Jobs bok. Och anklaga våra bröder, som det står här. Men det står alltså inte egentligen hur djävulen blir en djävul. Den enda upplysning vi får i ärendet är så väldigt sparsmakad så att man vet inte riktigt hur man ska tolka den. Vi hittar den i Johannes evangelium 8:44. Johannes 8:44. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannes återkommer till detta påstående i sitt första brev. Jag kan slå upp det också. Första Johannesbrevet 3:8. Den som gör synd är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Han har syndat ända från begynnelsen. Begynnelsen av vad? Vad är det för en början som här talas om? Ja, ordet som används i den grekiska texten är samma ord som inleder Johannes evangeliet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Alltså vid skapelsens början. Och det här är ju naturligtvis en svårtolkad text, just därför att den är så sparsmakad. Och vi ska inte dra för stora växlar på det här. Utan jag tror att vi ska vara försiktiga nog att säga att djävulens ursprung är höljt i dunkel. Så att vi alltså sätter ett stort frågetecken för tanken att djävulen uppstår genom att Gud tittade åt ett annat håll, eller att han liksom inte kunde förutse att det här skulle hända. Därför varje gång som vi laborerar med tanken att synden och ondskan och lidandet i världen har tillkommit genom ett Guds misstag, så har vi ju redan satt hans allmakt ur spel. Ska vi hålla fast vid att Gud är allmaktens Gud, som han själv säger, så måste vi ju förkasta alla sådana teorier. Och när vi sedan läser som vi läste igår, till exempel i Kolosserbrevet 2 och 8 var det väl, att Jesus är huvudet över alla furstar och väldigheter och makter. Nej, 2 och 10, ja. I honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Så att då, om inte förr, skulle han ju kunna göra sig av med djävulen snabbt nog. Och ändå gör han inte det. Gud kastar sig inte över åklagaren i Jobs bok och säger: haha, nu fick jag tag i dig. Nu ska vi göra slut på dig, så blir det allting bra igen. Utan de diskuterar och argumenterar med varandra, och till sist så ger alltså Gud ett utrymme åt djävulen till följd av denna diskussion. Och det talar ju också mot tanken att djävulen blir djävul så att säga därför att Gud gjorde en tabbe. Och det talar också emot tanken att det är djävulen som är problemet. Utan problemet är du och jag.